Hej Frans!
Hej Fanny!
Jag har ju kollat på Historien om Sverige.
Ja!
SVT:s storsatsning.
Ja,
har du sett den här? Flaggskeppet och liksom det som ska berätta historien om vårt land.
Mm.
Men om du har sett så vet du att Simon Berger, skådespelaren, är ju den här berättaren.
Mm.
Har du orkat sitta igenom?
Nej, men jag har sett mycket på X, som det heter.
På
korta
X.
Klipp.
Exakt, för han är ju berättaren som liksom tar oss tittare i handen genom det här annars ganska lite torra programmet, tycker jag. Även om det är bra, det är informativt, men det är liksom inte adapterat för min TikTok-hjärna att kolla på. Men det som du har sett då, antar jag, är ju att folk tycker att han ler för mycket.
Ja, det är konstig stämning. Det fanns redan på stenåldern.
Alltså konstiga stämningen, och han är ju så kåt,
ja,
säger folk. Han har den här insugande blicken. Vi ska lyssna på hur det låter. För att det är liksom, men det är speciellt. Lite stämningsmusik först.
Ja, verkligen. Gud, blir kåt.
Det här man hittar hennes grav 10 000 år senare. Hon har fått sitt nuvarande namn efter gården Österöd som ligger här en bit bort. Vad hon dog av, det vet vi inte. Men hennes kvarlevor har gett oss en avgörande pusselbit i kunskapen om vår historia. Om vilka vi har varit.
Vad hon dog av?
Ja.
Det vet vi inte. Vad hon har dött av. Alltså det är ju en väldigt liksom ganska morbida saker han pratar om. Det är död och mord och kvarlevor och skelett. Men det ska ändå vara den här liksom lite leende stilen. Jag fattar inte riktigt varför. Men jag tycker ändå att han behövs, för att han håller ju titeln i handen liksom.
Ja, alltså inte få vara sån, men det känns, eller jag hoppas att det kommer bli lite roligare ju längre tiden går. Alltså stenåldern i Sverige var ju inte jätterolig. Liksom.
Du längtar till Flapper-eran.
Exakt, ja, men lite såhär Gustav Vasa. Alltså där börjar det bli lite juicy.
Det här är ju podden Nära vänner med Expressen. Och jag heter Fanny Svärd.
Och jag är Trams Frans. Ja, men välkomna till Nära vänner, som sagt. Och framförallt glad Black Week.
Tack.
Otroligt. Nej, men det känns som att vi kanske är den enda podden i hela Sverige som inte har en rabattkod att dela med oss av den här veckan.
Och det ska vi vara stolta över.
Verkligen, verkligen. Det här är riktig journalistik, kostar jag mig på att säga. Nej, men det är ju så, alltså Black Friday är ju en relativt ny högtid. Och det kan ju vara lite svårt ibland att veta hur man ska fira och agera liksom, när det är lite så här nytt. Och jag vill ju först och främst bara säga att man inte ska säga grattis till en influencer på Black Friday.
Det är en kampdag.
Det är en kampdag. Pengarna ska in.
Vad de har att stå i. Alltså.
Ja, precis. Så om man känner att man vill stötta en influencer, så är det bästa man kan göra att konsumera så mycket det bara går.
Så viktigt i dessa tider.
Verkligen. Nu kör vi. Såg du att Gunilla Persson skrev med i Melodifestivalen?
Det gjorde jag.
Ja. Alltså jag tycker att det här är underbara nyheter.
Ja, du känner ju henne.
Vi går way back. Vi kanske kan prata lite mer om det senare.
Gärna.
Men alltså det här skulle ju aldrig SVT erkänna. Men generellt så är det ju så att Mello efter liksom en Eurovision-vinst brukar ju inte vara den roligaste historien. Det bästa har liksom redan hänt. I och med att vi precis har vunnit.
Spännande tycker jag, för det här visste inte jag om. Men it makes sense när du säger det. Alltså att efter Loreens vinst förra året, nu är det liksom bara, det är efterfest det här året
i
princip.
Gud ja, och efterfesten, ja, den börjar liksom ta slut. Och SVT vill ju absolut inte arrangera Eurovision 2 år i rad. Alltså det har vi inte råd med. Så det brukar liksom ofta vara så att de här bästa artisterna brukar inte vilja ställa upp året efter en Eurovision-vinst, eftersom att det generellt inte brukar gå så bra för värdlandet helt enkelt. Det som är positivt med det här, det är ju att SVT kan kosta på sig att vara lite wild and crazy nu när de väljer ut bidragen till
med The Gunilla, etc.
Exakt, exakt. Det är här som hon kommer in i bilden. Och jag tänker också att det här ligger väldigt bra i tiden med tanke på att Gunilla just nu är osams med TV4 och Mauri Hermansson. Hon åter ju att stämma dem och sådär.
Ja, kan du inte recappa det? Vad är deras beef?
Gunilla är arg över att de filmade på hennes älskade mors begravning, fast det var Gunilla som bjöd in dem dit.
Just det, ja. Med Mauris Vad hände sen-program.
Precis, precis.
Tror du det kommer gå till någon sorts rättslig process det här?
Alltså... Nej, alltså Gunilla är redan inblandad i en annan rättslig process. Jag tänker mig att man får ta den först.
Jaha, vad är det om?
Det är om Stoppa pressarna.
Okej.
Okay. Den publikationen som har skrivit en hel del om henne. Det är förhandlingar den 14 februari i Stockholms tingsrätt, för den som vill vara där.
Hur du spenderar din Alla hjärtans dag?
Svar ja. Ja, Gunilla kan ju beskrivas lite grann som en, ja, men en multitalang med många strängar på sin lyra.
Kan du beskriva några strängar hon har?
Absolut. Nej, men hon kan ju skådespela, skriva manus, modella, tala med andra sidan. Och naturligtvis även sjunga.
Jaha, hon är lite medial.
Ja, ja, det är mycket hela tiden. Med, speciellt nu när hennes älskade mor har dött och sådär.
Att, ja. Jaha, okej. Okay. För jag trodde hon var väldigt så kristen och att det då var lite satanistiskt att vara andra sidan believer.
Ja, nej, nej. Nej. De pratar mycket.
Hon får plats med bägge. Mm.
Absolut, absolut. Har du hört Gunilla sjunga någon gång?
Säkert någon gång i svenska Hollywoodfruar, men jag vill gärna höra.
Jag jämför mig med sådana legender som Whitney Houston, Mariah Carey och så vidare. Summertime and the living is easy. Fish are jumping. Jag har en klar stämma, jag kan inte säga att jag sjunger falskt.
Jag är inte helt säker på att hon inte kan säga att hon sjunger falskt, som blev dubbelnegation, men lite surt är det ju.
Ja, nej, men jag håller med om att det var något som inte lät helt hundra där, men Gunilla själv märkte också det och vidtog direkt åtgärder. Aha. Så vi kan lyssna.
I think the other microphone sounds better actually. Let me see. Hello, hello. Yeah, much better microphone. So discard the first verse. One of these mornings I'm gonna rise up singing. Then you spread your wings as you take to the sky.
Much better.
Är det autotune på den micken? Det är ju det man undrar.
Väldigt oklart. Men ja, det var i alla fall mikrofonens fel. Att det inte lät så bra där i början.
Det kommer jag också skylla på om jag har en tråkig prata i podden. Much better microphone.
Much better. Nej, men så nu vet vi alltså vad vi kan förvänta oss på ett ungefär när Gunilla ställer upp i Mello nästa år.
Tror du hon kommer ha en ballad eller en upptempo-låt?
Jag tänker mig att det kommer vara nästan lite så spoken word.
Ja. Typ,
att det liksom inte är mer åt balladhållet än upptempo. Absolut.
Tror du hennes dotter Erika Persson kommer bidra med sin stämma?
Hon skulle behövas, om vi säger så. Jag hoppas att hon kan komma loss från college. Men ja, om det mot förmodan inte skulle låta bra när hon sjunger så är det någon annans fel. Förmodligen SVT:s. Men skämt åsido så finns det ju många exempel på personer som inte kan sjunga som har varit med i Melodifestivalen. Jag tänker till exempel på Björn Ranelid.
Om kvinnan avstår från mannen säg i mer än 60 år så dör hela mänskligheten ut.
Tänkvärt.
Saknar.
Nej, men alltså, jag också. Han får ge en ny comeback också.
Där kan vi ju snacka spoken word.
Ja, verkligen. Men jag tänker mig att det är lite den här viben som Gunilla kommer att... Anamma. Jag hoppas det i alla fall.
Kommer hon sjunga om mannens säd?
Varför inte?
Mm, ja.
Varför inte?
Men kommer du rösta på Gunilla? För ni har ju någon sorts relation. Men ni har också en beef i bagaget.
Vi har en lång och komplicerad relation kan man säga. Nej, men vi har ju setts vid ett tillfälle. Då var vi goda vänner. Men sen blev hon arg på mig. Men nu är det bra igen.
Varför blev hon arg på dig?
Det var, ja, hon tyckte väl att jag hade typ svartmålat henne i ett inlägg som jag hade skrivit på min förra blogg. Lite dålig stämning.
Men du ska ju vara tacksam att du inte sitter i en rättsprocess idag.
Verkligen, verkligen. Det är jag.
Gunilla, vi vet att du lyssnar, så lycka till.
Stay in touch.
Break a leg. Och det var inte ett hot.
Nej, gud. Tingsrätten nästa.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Okej, men jag kommer ta oss till Hollywood, för det är en ny film som ska släppas. Mm. Som håller på att göras press och reklam för. Du vet när skådespelarna är ute på en pressrunda och går röda mattan och gör massa intervjuer och så. Och en av skådespelarna är Jacob Elordi. Vet du vem det här är?
Snygg.
Väldigt snygg, så du vet, du känner till. Lång, mörk, hårig. Du vet att vuxna alltid brukar säga en mörk tjej eller en mörk kille, och då menar de mörkhårig.
Ja, det är väldigt speciellt. Boomer culture.
Ja, alltså det är en vit kille med mörkt hår, det jag försöker säga. Men han är supersnygg. Han spelar ju Nate i Euphoria och Elvis Presley i nya Priscilla-filmen. Och många har ju jämfört hans prestation med Austin Butlers prestation i den förra Elvis-filmen. Och hånar Austin Butler för att han method actade ju i den. Metodskådespelade heter det.
Vad är det?
Alltså han gick ju in, han var ju Elvis och pratade som Elvis i flera år för att få till rösten. Mm. Medan Jacob Elordi gjorde som en skådespelare också kan göra, vilket är gå in och göra sitt jobb och spela en karaktär och sen gick ur karaktär. Och han har typ fått mer beröm för att han nailade Elvis så bra. Men Jacob Elordi då är ju liksom, han är den senaste så här superheta skådespelaren som verkligen är så här rising star. Och jag skulle nästan likna honom lite vid Robert Pattinson. Men jag skulle inte säga att, fast Robert Pattinson hade ju Twilight och där fick ju han massvis med unga tjejfans. Euphoria som är Jacob Elordis stora roll har ju inte riktigt samma så här kultstatus riktigt. Men Jacob Elordi i alla fall, aktuell med en ny film som heter Saltburn. Har du hört talas om den?
Nej.
Kanske någonting för dig, psykologisk thriller.
Spännande.
Den handlar om en nördig student som spelas av Barry Keoghan. Som möter då den här snygga, jätterika klasskamraten som spelas av Jacob Elordi.
You all right?
Yeah, I've got a flat tire.
Take my bike.
Hey, that is so kind. Thank you. I'm sorry I don't know your name. I'm Felix.
Oliver.
Oliver. Oliver, I love you. I love you. All right, cheers, Ollie!
Så han är den här supercharmiga, jätterika killen helt enkelt som verkar göra ett otroligt stort intryck på den här nördiga killen, och så får han komma hem till hans familj och så utspelar sig en så här läskig thrillerhandling i det där slottet. Men det jag vill prata om i alla fall deras press tour. För Barry Keoghan och Jacob Elordi har uppnått den här en väldigt bra sak för filmens marknadsföring, vilket är att de teasar varandra och teasar publiken på att de skulle kunna ha en romans även offscreen. För det här ska då utspelas till en homosexuell romans då, utvecklas till det i filmen som jag förstår det. Och det Elordi har gjort då till exempel är ju att ta på insidan av Barrys ben, klämt honom på rumpan. Mm. De har liksom anspelat framför kameran att de ska nästan kyssa varann. Och alla de här klippen blir ju supervirala på X. Mm. Kan vi typ inte kalla det för X i vår
podd? Ja, det är så jävla vidrigt. Men,
det är så fult. På Twitter. Och de leker med den här symbiosen. Och det allra starkaste exemplet då som gay Twitter har blivit helt galna över, det är en intervju där de får frågan kring en viss scen i filmen där Barry Keoghans karaktär då, alltså brace yourself nu. Men han, alltså det är ganska explicit då, men han slickar upp Elordis karaktärs sperma från ett badkars avlopp.
Som man gör.
För jag antar att han är liksom besatt av den här killen. Det är lite Call Me By Your Name, den här persikan som äts.
Jo, tack.
Vad har du för relation till persikan?
Ja, men den lämnar ett avtryck, kan man säga. Men ja, det låter verkligen som en psykologisk thriller, det här.
Men det är den här gay obsession. Mm. Ja. Och då i alla fall, får Jacob Elordi frågan. Hur kändes det, den scenen, att se den? Och då säger han, I was very proud, Elordi admitted. I was very proud to have Barry Keoghan guzzling it like that.
Guzzling, det tycker jag inte om.
Guzzling, hur ska man ens översätta det? Sluka.
Ja, men typ eller liksom, gurgla, tänker jag. Att liksom.
Gurgla i sig.
Ja, fy fan.
Alltså det är så äckligt. Men det är också liksom, men det är ju pikant.
Absolut, ett fint ord för en vidrig sak.
Ja, och Jacob Elordi är ju då straight, dejtar ju tjejer. Mm. Och kan du då gissa vad han anklagas för? Och han och Barry Keoghan tillsammans.
Är det där ordet på Q?
Det stora Q-ordet. Queerbaiting.
Såklart.
Och nu blir det queerbaiting-skola då. För det är ju från början som jag, en straight kvinna, ska lära dig.
Jättebra.
Ja, men queerbaiting beskriver ett marknadsföringstrick, kan man säga. Där man, det har beskrivits att man, liksom, man utlovar eller man nickar till queerness, men man levererar aldrig någon queer kärlek eller queer liksom handling i en film eller en bit media. Men det här har ju då tagits av Gen Z, skulle jag vilja säga, alltså yngre personer, och applicerats på individer. Så om Harry Styles har nagellack och klänning på sig på Vogue's omslag, men dejtar tjejer, då anses han vara queerbaiting för att liksom, hallå, du beter dig som en bög, men varför får vi aldrig se dig ha någon bögsex då? Alltså lite den.
Mm.
Och för kritiken, för queerbaiting är ju ganska alltså, en dålig sak enligt Gen Z, eftersom det, ja, men, det är liksom kulturell appropriering. Alltså du tar de bästa bitarna men lämnar liksom förtrycket som du inte behöver ta del av alls.
Mm.
Men det är just när man liksom, när man pratar om en individs sexualitet så här som det blir lite märkligt. Till exempel då finns ett bra exempel på det. Det är när skådespelaren Kit Connor spelade en gay-karaktär i Heartstopper.
Så gullig.
Ja, har du sett den?
Absolut, absolut.
Och fick en massa kritik och var så här, varför tar du en bögroll, du som straight man?
Mm.
Varpå han var tvungen att exposta eller twittra. Jag är bi. Grattis, för nu har ni fått, ni har tvingat en 18-åring att komma ut innan han var redo liksom. Vad väcker det här för känslor hos dig? Tankar?
Jo, nej, men det är ju väldigt känsligt. Det känns som minerad mark det här med liksom, personers sexualitet och så vidare. Jag kan väl säga, alltså, jag tror ju alltid, jag är ju verkligen den personen som faller för queerbaiting. Men jag tror också att alla, alltså jag har insett att min typ gaydar, eller vad man ska säga, har helt blivit ersatt av typ bara önsketänkande.
Är det sant? Ja. På vilket sätt skulle du säga att du faller för queerbaiting? Att du tänker,
nej, men de är ju
bögar.
Alltså de är, ja, absolut, absolut. Så jag går ju rätt in i fällan. Men det är ju bara också, det är ju lite intressant att det känns ju som att det är ju bara typ snygga personer och typ, ja, men så här flickidoler och sånt där som blir anklagade för queerbaiting. Det kanske är ett lite långsökt exempel, men jag kommer osökt att tänka på, ja, men typ att Alexander Pärleros målar naglarna. Alltså det är ingen som anklagar honom för queerbaiting.
Nej,
men han är ju inte heller någon flickidol.
Han får gärna hålla på.
Men förstår du, att det är liksom, det känns som att det är de här liksom jättestora liksom flickidolerna så här, som ofta blir anklagade för det. Men om det är typ en, jag ska inte säga ful person, men om det är en person som inte liksom har det ryktet eller liksom imagen, då får man härja fritt lite grann. Förstår du vad jag menar?
Ja, om Claes Malmberg kysser en annan man
på, då är det inte queerbaiting.
Det är inte queerbaiting.
Nej, precis.
Men kan det handla också om någon sorts att man känner en sorg över att så här, du låtsas som att du, som att jag hade kunnat bli kär i dig, jag som queer person, men så är du inte det, utan du är straight som alla andra. Alltså förstår du att det kan bli en så här.
Ja, jag förstår vad du menar. Men det är ju samtidigt, alltså det är fortfarande liksom en kändis. Alltså han kommer inte bli kär i dig även om du hade varit straight tjej. Liksom, sådär. Så det kan vara jobbigt att liksom vara kär i en offentlig person. Men det suger, det är en del av livet.
Ja, och samtidigt så är det ju att kalla någon för queerbaiting är ju också att helt diskvalificera den personens eventuella queerhet. Alltså som i fallet med Kit Connor, att de var så här, du får inte spela den här karaktären. Ja, fast då var ju inte han straight. Alltså jag tror vi måste komma bort från att så här, det finns straighta personer och gay personer. Alltså det finns ju ett spektra.
Spektrat, precis. Queer.
Ett queert spektra.
Det är väl hela, ja, HBTQIA+. Plus, kanske man säger.
Exakt. Ja. Alla fråga kan få vara i plusset. Typ.
Exakt.
Eller så får de inte det. Jag vet inte. Jag kanske inte är rätt person heller att bestämma det. Men jag vill säga en sak till queerbaitings försvar.
Mm.
Och det är att när Jacob Elordi låtsas att han ska kyssa Barry Keoghan på röda mattan, så är det sexigt.
Ja.
Alltså det, vi vill ju ha det också.
Ja, man måste få drömma lite.
Ja.
Herregud.
Tisa lite.
Ja, nej, men jag tycker inte att det är så problematiskt liksom, att de är gulliga mot varandra i onödan. Eller vad man ska säga. Herregud, det är du, väl bara bra.
Ja, du tycker det är godkänt liksom.
Helt oproblematiskt.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA.
Vi måste prata om Viktor Frisk.
Ja.
Har du sett?
Sjuk.
Precis. Har du sett att han har börjat gå upp tidigt på morgonen?
Jag skojade bara att han är sjuk. Han är frisk och det är jag jätteglad för.
Han mår
toppen. Jag har inte sett det för jag följer inte honom. Men berätta, hur tidigt är det?
Nej, men han har sedan 2 veckor tillbaka varit öppen med att han går en så kallad challenge i personlig utveckling. Den ska hålla på i 60 dagar och det som verkar vara lite speciellt med just den här challengen är att man måste gå upp väldigt tidigt. Kan du gissa när klockan ringer för Viktor?
Klockan 5.
Vi lyssnar.
Mm.
Vi går upp 4:45 och vi är med i en challenge kan man säga som heter The Scalp. Och det handlar om att bli den bästa versionen av sig själv.
Mm. 04:45 klockan.
Kvart i fem då, som jag gissade fem. Men det, gud vad jag ändå känner mig liksom på något sätt glad för hans skull. Det känns som att han brinner för att göra såna här saker. Han är alltid igång med någon challenge. Sen om han gör färdigt den, det är liksom lite...
Ja, det är det där med att slutföra. Det känns som att, precis som du säger, det är liksom alltid någonting att han... Ofta är också att man ska gå upp tidigt. Och ja, men det här är något som jag... Det är inte bara Viktor Frisk som gör det. Jag brukar ju ofta lägga ut så här grejer om... Ja, men typ när influencers tycker att de går upp tidigt. Typ så här 7:30 och typ håller på att somna. Alltså varje gång jag lägger ut...
Det är som jag... 7:30 är tidigt för mig. Usch,
ja, men verkligen. Och nej, men varje gång som jag lägger ut grejer om influencers morgonvanor så får jag alltid, alltså utan att överdriva, massa DM om liksom folk som skryter om hur tidigt de själva går upp. Lite så här, ah, går upp 06, haha, då har jag varit vaken i 4 timmar redan. Alltså det är verkligen, det är som att det är lite en tävling. Att
det är liksom, absolut en tävling.
Vem kan gå upp tidigast? Men,
och vem tjänar på det undrar jag?
Ja men verkligen, men det känns som att det är lite status i vissa kretsar att gå upp tidigt på morgonen.
Ja, ja, det är ju hela Silicon Valley, bädda sängen, självhjälps... Ja. Mentalitet-grejen.
Exakt. Ja. Och jag tycker att det är så konstigt. Alltså,
så konstigt.
Ja, och jag är så här, det är ju också alltid nästan framgångsrika människor som gör det här. Och jag känner bara, alltså, man blir väl framgångsrik för att slippa gå upp tidigt på morgonen.
Ja, verkligen.
Alltså, ska man gå upp liksom 4:30 som en arbetare?
Det är inte inspirerande för mig.
Nej,
och det känns också... Som att det går emot vår interna klocka på något vis.
Ja.
Man ska gå upp när det är ljust.
Ja,
liksom.
Ja, exakt. Ja, ja, men det är väl enklare att gå upp tidigt i Kalifornien typ.
Ja.
Men istället för här liksom, det är mörkt hela tiden. Men ja. Man kan ju undra vad det är som Viktor Frisk egentligen får lära sig rent konkret när han går upp så här tidigt. Häromdagen så var det kosttema på den här, för det är en föreläsning som man har varje morgon då.
Jaha.
Där man loggar in, så det är liksom en person som kontrollerar att man är där också. Som att det blir liksom som en gemenskap kan man säga.
Gud vad jobbigt att lyssna på en kostföreläsning klockan 4:45. Snälla.
Mardröm. Vi kan ju lyssna lite på vad man får lära sig.
Morse pratade vi bland annat om kosten och alltså nutrition. Vad som är bra för människan, vad som inte är bra. Vad vi äter, vad vi inte bör äta. Alltså det är mycket så här, det är klart att mycket är en självklarhet. Men mycket är också en wake-up call som man inte riktigt tänker på.
Ja, är det ett wake-up call att det är bra med sallad? Men det är ju inte heller bara kunskap som man får lära sig. Utan det är även andra inslag i, det här, i den här challengen.
Man kör mycket så här mobility training, det vill säga rörlighetsträning. Mycket höfter, handleder, ja, hela kroppen egentligen. Och ibland så kör vi så här shaking.
Alltså, det är shaking, morgongympa. Det är rakt av morgongympa.
Men gud.
Som numera heter mobility training.
Det är liksom så här 1900-sekelskiftet så här naturbad och morgongymnastik.
Ja.
Era återuppväckt.
Den är tillbaka.
Repackaged.
Och är dyrare än någonsin.
Mobility.
Mobility training.
En av de roligaste tramsfransknäcken, alltså på din Instagram, som jag kommer ihåg, det var ju den sommaren när Viktor Frisk skulle ha en challenge. När han var så här, vilka är med mig? Vi går upp 5 varje morgon och tränar och allting. Och du bara, men det är juli. Alltså det är industrisemester och... det sämsta möjliga tidpunkt. Och sen så tappar han ju också fokus efter en vecka.
Ja, det liksom fidar ut lite naturligt sådär. Men du har rätt i att han hoppar ofta på massa utmaningar. Han slutförde dock 16 Weeks of Hell. Det ska han ha.
Fantastiskt bra jobb. Det är mer än vad jag har gjort.
Ja, det är mer än vad jag har gjort också. Ja. Så ja, jag tycker att det är väldigt älskvärt i alla fall att han gör det här och att han liksom släpper in oss i det här. Även fast han liksom...
ja. Gång på gång liksom.
Ja, precis. Precis. Starkt att dela med sig.
Verkligen.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Snoop Dogg.
Ja.
Snoop Dogg idag.
Dag idag.
Den mest berömda weedrökaren vi har i Sverige, höll jag på att säga, i världen. Alltså på riktigt.
Mm.
Han chockade ju internet i veckan för han skrev: "After much consideration and conversation with my family, I've decided to give up smoke. Please respect my privacy at this time."
I have an announcement. I'm giving up smoke.
Han ska alltså sluta med rök. Sluta med rökandet.
Alltså weedrökandet.
Weedrökandet.
Okay. Mm.
Och det fick så många att reagera, inklusive jag. Jag tyckte det var starkt. Jag tyckte det
du blev
var
typ... oroad.
Jag blev oroad. Nej, jag blev glad över att han kunde erkänna liksom, det här är ett problem. Och jag pratar med min familj, hur påverkas de av att han är pårökt hela tiden?
Mm.
Jag tycker det är fint att han erkänner att han har ett problem med någonting som han också varit med och normalisera. Alltså weedrökande, speciellt i USA så har han varit liksom ansiktet utåt. Men kan du gissa vad som hände sen?
Var det skoj?
Det var bara ett PR-knep. Oh, men. Nej, men det är så hemskt. Det var alltså en PR-kupp för en rökfri öppen spis. Så han sitter då i en video och säger "Yeah, I'm giving up smoke." Och då menar han att han att de har ju liksom skapat en sorts öppen spis som tar bort röken liksom. Sitter han och grillar en marshmallow.
I know what you thinking. Snoop, smoke is kind of your whole thing. But I'm done with it. Done with the coffin and my clothes smelling all sticky icky. I'm going smokeless.
Go smokeless. Men det sorgliga är att han har redan inspirerat en massa människor att sluta röka gräs.
Sen har de gjort det i onödan.
Ja. Och också liksom, var tog deras motivation vägen då?
Men förlåt, men när man hörde och såg det där klippet nu, jag har inte sett det tidigare, då kändes det ju väldigt reklamfilmigt.
Ja, men eller? Det var en reklamfilm.
Ja, men det var det jag menade. Men liksom att folk gick på det från början.
Ja, men det var inte en video, utan det var ett written statement.
Ja, då förstår jag. Okej, okay.
Han gick ut med liksom en tweet i princip och var så här: jag pratade med min familj och bestämt mig, jag ska sluta, up smoke.
Ja. Jag trodde han la ut den där videon först, och jag bara, gud vad det här kändes regisserat och reklamigt.
Ja.
Att folk gick på det. Ja, men då förstår jag, förlåt.
Ett annat tillfälle som jag direkt kommer att tänka på i en sån här PR-kupp-grej, det är ju när Tommy Nilsson, öppna din dörr, mannen, du vet vad jag ska säga nu, låtsades gå över till hårdrockssidan och blev ett emo som hette Tommy Black.
Men det var en otrolig vecka.
Han chockade hela världen, hela Sverige, innan det kom fram att det här var ju reklam för, var det Marabou?
Jag tror att det var Marabou.
Marabou Lakris, ja, Marabou Black. Alltså då började jag tänka, vad är andra saker som kändisar skulle kunna säga att de ska sluta med, men så var det egentligen bara en PR-kupp.
Kul.
Så jag tänkte komma med några exempel. Pernilla Wahlgren ska sluta med ananas som symbol.
Nej.
I samarbete med Dole-bananer.
Ja, byta ut dem mot bananer.
Ja, exakt.
Ja, okej. Okay.
Alltså chocken.
Ja.
Jocke och Jonna slutar med spökjakter. Reklam för Svenska kyrkan.
Ja, de behöver nya medlemmar.
Gunilla Persson kan vara med där. Benjamin Ingrosso slutar äta pasta. Kan du tänka dig den chocken?
Nej, men det känns för orealistiskt.
Ja, men det är i alla fall i samarbete med Uncle Ben's. Agneta Sjödin slutar posta bilder på hjärtan. I samarbete med Hjärnfonden.
Den var bra.
Kan du tänka dig? Bingo och Julia slutar prata om sex. I samarbete med Kanal 5.
Ja. Eller varför då?
Alltså 5 och 6.
Ja. Ja. Två getingar. Vilken kändisvecka vi har haft.
Ja.
Helt otroligt. Vi hörs ju nästa vecka igen.
Ja, det kommer bara mer och mer nyheter. Och, ja, men vi kommer hålla oss uppdaterade helt enkelt.
Så var det med det. Tjena.
Så var det med det. Tjena.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.